Slaget efter 12 måndag här. Jag heter Stefan Winiger. Varmt välkomna. Det sa dong och så slog gränsbommen ner, så kan man förenkla det, när Finland införde stränga kontroller mot Sverige. Framförallt är det vi ska fundera kring här i den här sändningen för att hålla coronasmittan ute. Ni som är intresserade, och en anledning till att vi pratar om det här idag, det är att mina kollegor på granskande programmet Spotlight har talat med en rad personer som har JO-anmält gränspolisen för kränkning av deras rättigheter när man har försökt hindra dem för att lämna Finland eller resa in i Finland för den delen. Och en man belades till och med handfängsel, alltså handbojor, därför att gränspolisen tyckte att han verkade försöka smita från utfrågningen och sådär. Det besked från JO väntas här inom dagarna, men det får oss här på slaget efter 12 att fundera kring hur är det ställt kring gränsen. Och då vänder jag mig här i studion till Lulu Ranne som är riksdagsledamot för Sannfinländarna. Du är uppväxt i Tornedalen. Hur känner du för... Du har åkt många gånger över den gränsen, det har inte jag, men du har det. Hur känner du?
Torne och Haparanda, det har ju alltid varit en stad egentligen. Det har inte funnits några gränser. Vi har levt tillsammans, vi har arbetat tillsammans. Vi har haft släktingar som går över gränsen hela tiden. Det stora problemet med dessa restriktioner är ju det att de tolkas inte likadant. Myndigheterna har kanske inte fått tillräckligt med råd hur lagstiftningen ska, hur det här ska tolkas. De har inte fått tillräckligt med ledning från det högsta, från ministeriet och så. Men det största problemet är ju ändå det att de nordiska länderna inte har en gemensam strategi angående sådana här kriser. Och det är det som är viktigast, och det är det som vi måste se framåt, hur vi kan skapa det i framtiden.
Mm. Med oss i det här samtalet har vi också riksdagsmannen Mats Löfström. Du befinner dig inte alls i Tornedalen utan på Åland, men du har ändå också engagerat i den här gränsfrågan mellan Sverige och Finland. Vad tänker du om att har Finland hindrat, eller har vi bara för olika sätt att se på det på olika sidan gränsen?
Om man ser på våren så var ju situationen i de nordiska länderna gällande coronan väldigt olika, eller framförallt Sveriges antal fall jämfört med Finland. Men nu när man tittar på läget nu så är inte situationen i de nordiska länderna speciellt annorlunda. Och precis som Lulu Ranne sa så behöver vi få en nordisk gemensam strategi för hur vi ska hantera den här sortens utmaningar. På samma sätt som Tornio Haparanda så är Åland och Sverige väldigt tätt in på varandra. Och man har aldrig känt att det har funnits en gräns mellan Åland och Sverige. Det är klart att i Tornio Haparanda är det ännu mer påtagligt, eftersom man kan ta sig över på bara några minuter eller sekunder över gränsen. Men också på Åland, så när man åker med färjorna till Sverige, vilket många pendlar varje vecka, så man har aldrig känt av en gräns tidigare, och därför har det här fått stora konsekvenser på det vardagliga livet på Åland.
Mm. Marianne Sundholm, vår Stockholmskorrespondent, är den tredje gästen i den här sändningen. Marianne, du har ägnat mycket tid sista halvåret att försöka förstå hur svenskarna tänker på vår gränskontroll här, och tycker att vi är avoga, eller hur?
Ja, här har ju nog funnits väldigt bekymrade uttalanden. Dels förstås av vanliga medborgare som har upplevt en frustration i de här gränsområdena, men också nog helt på ministernivå, både från utrikesminister Ann Linde och från utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiskt samarbete Anna Hallberg, om att de här gränsstängningarna, deras argument är då att gränsstängningar inte är effektivt för att hindra virus, och sen att hade nog funnits en kritik mot att länderna har slutit sig så här och fokuserat på nationella gränser när det här viruset, de betonade att viruset är klusterbaserat och att man borde titta på det regionala läget, till exempel då i Öresundsregionen där, jag menar, 20 000 människor dagligen pendlar över bron, så stängdes gränserna mot Sverige i ett läge där alltså smittspridningen var större i Köpenhamn och Danmark än i Skåne. Att det har verkligen inte alla gånger varit logiskt.
Mm. Det här, om jag vänder mig här till politikerna här, Lulu Ranne, finländare, och Mats Löfström från SFP. Bara kort kommentar det här att vi ska inte diskutera det djupt eftersom det kommer ett utlåtande från JO snart. Men hur känner ni inför det här att människor som lever i gränsområdet känner sig kränkta i sina grundläggande rättigheter om fri rörlighet av finska myndigheter här? Hur känns det?
Ja, men det förstår man ju väldigt bra, för det har varit så fritt. Men det att det inte har blivit bättre efter vårens kris, utan vi är i samma svåra situation fortfarande, så det är ju oroväckande. Och det var ju Nordiska rådet och gränshindergruppen till exempel som har skickat brev till statsministrarna om det här, att hur vi skulle kunna lösa problemen vid gränserna så att alla känner sig rätt, att ingen blir kränkt på sina grundrättigheter. Och det är att vi har en samhällssäkerhetsstrategi som alla de nordiska länderna har accepterat, men det finns ingen konkreti efter det. Och allt det här hände ju redan, den här strategin accepterades redan förra året, och sen efter coronavåren så har det inte blivit bättre. Mm. Men det är den här situationen att svenskarna till exempel skyller på finländarna. Alla bör ju respektera de andra ländernas restriktioner och lagstiftning. Men det finns ju överdrifter. Alla har ju inte, alla myndigheter har ju inte varit så som det borde. Men det viktigaste är, som jag redan sa, är att vi i fortsättningen inte behöver ha såna här kriser. Alla nordiska länder har så mycket gemensamt. Vi är, tycker jag i alla fall, det bästa området i hela världen om vi inte kan skapa en gemensam strategi så att vi klarar av den här krisen och kommande kriser. Så vem i all världen kan komma överens om sådana strategier?
Vi som är så goda vänner, vi borde ju, om någon ja, så borde vi. Ja, just det. Mats Löfström tillhör också de väldigt goda vännerna som vill.
Naturligtvis är det så. Man måste komma ihåg att i mars så var ju läget ett helt annorlunda än nu, att det fanns en panik, en oro som genomsyrade hela samhällsdebatten och också trycket på beslutsfattande, att man visste inte hur allvarlig krisen skulle bli när man såg tv-bilderna från norra Italien framför allt. Men nu vet vi betydligt mera och det är klart att det här har varit väldigt frustrerande för vanliga medborgare, att till exempel så har 24 000 anlänt från Sverige till Åland under juli och augusti månad, och det normala är säkert närmare 200 000, alltså tio gånger flera. Och de fallen som justitieombudsmannen nu granskar gällande eventuella övertramp, så det är viktigt att man tittar på det, men jag upplever nog själv att åtminstone gränsen mellan Åland och Sverige så har sjöbevakningen och gränsbevakningen skött på ett mycket professionellt sätt överlag. Men, och det gäller att komma ihåg att det är inte de som har infört gränskontrollerna, utan det är politiska beslut som regeringen har fattat. Men för vanliga medborgare så har det naturligtvis varit en stor frustration när man kunde ha rest obehindrat tidigare och inte längre har kunnat göra det.
Mm. Jo. Jag var hälsa på vid Tone Haparanda gränsen för en vecka sedan, och det var en privat resa. Jag gick aldrig över gränsen utan var i Tone, och jag gick och pratade med gränskontrollanterna, och alla, det var kanske åtta stycken kontrollanter jag diskuterade med, och alla tyckte att det är personer som flyttar sig över gränsen och kommer med sina dokument och papper. Alla har varit nu i alla fall helt okej. De har förstått. Mm. Det är kanske inte så illa ändå där på när man går dit på platsen som det verkar när man tar upp några speciella incidenter och enstaka personer. Men det verkade vara väldigt lugnt. Okej, situationen har blivit annorlunda idag igen. Men nu förstår folk ändå. Men det är ju alltid illa om man börjar skylla på individer, på myndigheter, på individer som försöker följa lagen. Och det här när jag sa tidigare det här om att om man inte kan tolka lagstiftningen, om man inte får ordentliga order som man förstår, alla förstår likadant, så då blir det ju problem. Och justitieombudsmannen, ja, vi får se vad det kommer fram därifrån. Det är väldigt intressant att se, men vi måste ju göra det bättre.
Mm. Alltså vi är ju ett väldigt laglydigt folk här. Och jag menar, just en av de viktigaste sakerna är också att man blir behandlad lika. Det hör ju till, så att säga. Så att det är ju förstås, om man upplever att det var i reportaget i Spotlight som finns på arenan att titta för övrigt, för den som vill, så finns det alltså en kvinna som pendlar varje dag och som en vacker dag fick hela bilen isärplockad, men och alla andra dagar hade åkt helt fritt. Och hon förstår ju naturligtvis inte vardagen detta, borde de inte veta vem jag är och sådär. Men Marianne Sundholm, du som åt oss ser på det här från Sverige på något sätt. Det här att respektera andra länder, det har svenskarna varit dåliga på att respektera Finlands linje här. Att vi har ett restriktivare sätt att se på det här än Sverige.
Sverige påpekar ju hela tiden att, eller det, från officiellt håll, både från myndigheterna och från politikerna, så upprepas det ju hela tiden att Sverige inte har varit slapphänt med sina restriktioner, utan att de har haft rätt, eller att bilden utomlands om att Sverige inte har haft några coronarestriktioner och inte brytt sig om det här läget helt enkelt inte stämmer. Och det ligger ju nog någonting i det, att det finns en väldigt utbredd uppfattning i Finland om att Sverige inte gjorde någonting alls i våras, när de facto är restriktionerna. Alltså på många sätt har de ju de senaste månaderna varit till och med strängare än i Finland. Så att jag förstår att det finns den här frustrationen över, jag tror inte det handlar om att man inte respekterar vad andra länder har gjort, utan att det finns en stor frustration över att andra länder inte kanske har en sanningsenlig bild av vad Sverige har gjort. Och det här kan ju, jag vet inte, ibland kan det kanske uppfattas som, eller den här frustrationen tror jag att ibland kan uppfattas som att man inte är särskilt ödmjuk gällande sin egen linje. Jag har i alla fall själv hört många sådana uppfattningar om att Sverige på något sätt skulle vara kaxigt och tro sig veta bättre i den här frågan, när det kanske, ja, det är nog inte så som jag uppfattar det själv i alla fall. Men jag vet inte, själv funderar jag nog mycket på det här, vad det här har betytt för det nordiska samarbetet och också för det europeiska samarbetet. Jag menar, vi ska komma ihåg att både Europeiska smittskyddsmyndigheten och EU-kommissionen rekommenderar att inte stänga gränser, och ändå har väldigt många gjort det. Det gäller ju inte bara Norden. Att det här att alla har tittat inåt och inte till exempel har gemensamma regler för vilka gränsvärden som gäller för reserestriktioner och sånt. Så nu är det ju intressant, särskilt med tanke på den här samhällssäkerhetsstrategin som Lulu Ranne också tog upp, att vid Nordiska rådets höstsession förra året så var det stor diskussion om dels samarbete kring samhällssäkerhet, men också den här nordiska visionen om att Norden ska bli det bäst integrerade området i hela världen. Så känns det ju verkligen inte nu.
Och det som jag återkommer till det här ödmjukheten som du tog upp. Nu är det ju så att vi är i en situation där alla borde vara ödmjuka.
Ja.
Och jag har bott i Sverige ganska länge och känner många svenskar, och de är väldigt fina, som alla som bor i de nordiska länderna. Men det finns ofta en liten nyans där. Finländarna, vi vill alltid prata om siffror. Dödssiffrorna, smittade, äldreomsorgens dödsfall till exempel. När vi tittar på sådana siffror så ser det ju väldigt illa ut i Sverige. Och det är kanske något som vi väntar oss, att Sverige säger att ja, det gick fel. inte så att det finns en sån här attack kanske på några håll att, jo, att varför accepterar ni inte Sveriges linjer, utan det borde kanske vara så att alla tittar sig i spegeln. Och sen det här med nordiskt samarbete, det har blivit som lite vid sidan om. För 25 år sedan så tänkte man att EU klarar av allting. Det är lösningar till alla stora problem, säkerhetsproblem, ekonomiska problem. Men det har inte blivit så. Och nu är ju vi i en situation där alla statsministrar borde faktiskt komma ihop och fundera på det. Vad vi kan få ut av det nordiska samarbetet. Vi kan få ut mycket mer än vad vi har fått hittills. Mm. Det är någonting så fint som vi har som tappat när vi har varit så EU-bundna, EU-lydda. Och där finns flera, om vi vill att det ska bli bättre, om vi vill ha en strategi och gemensamma åtgärder så att vi är bättre i framtiden och vi skyddar våra medborgare och vår ekonomi och så vidare, så borde vi ju alla komma ihop. Och det hjälper inte med samarbetsministrarna. Det måste vara statsministrarna. Men det har som blivit alldeles för litet, det här nordiska samarbetet. Det finns väldigt mycket att få ut ur det. Och det är till allas god.
Mats Löfström, håller du med? Du brukar säga att du är en stor Norden-vän. Är du här helt enig med Lollo Ranne?
Jag tror att jag är helt enig med både Marianne Sundholm och Lollo Ranne gällande det här. Och det som jag nu kunnat tillägga är att jag tror att det är viktigt nu att politiker, tjänstemän på alla olika nivåer talar med sina nordiska kollegor, och framförallt att Finlands och Sveriges kollegor talar med varandra. För det som ändå hände under våren så var att både epidemiologer från våra länder men också politiker så i offentligheten uttala sig om varandras strategier och linjer, och man sa det att Finland och Norge kommer drabbas på samma sätt som Sverige bland annat, och den här typens utspel som framförallt jag uppfattade gjordes via media, så skapade också en bild att man inte respekterade varandras strategier. Och i en kris som den pandemi som vi levde i våren och fortfarande lever i, med den paniken som fanns då, så gör att rädslorna är en väldigt stark reflex. Och rädsla är en väldigt stark känsla, och då blir man lätt att titta inåt på sig själv och på det man kan påverka, och piskar upp stämningar, tror jag, i onödan. Och därför skulle det vara så otroligt viktigt att man istället talar med varandra, har den ödmjukheten som också efterlystes här tidigare, för att gemensamt också titta på fakta och titta nu att läget idag är ett helt annat än vad det var under våren. När man ser på statistiken och också på var smittofallen kommer ifrån. Förra veckan sa till exempel Institutet för hälsa och välfärd, THL, att 4% av de fallen som är registrerade eller som man har vet smittorsaken, så kommer utomlands ifrån. Att 4% är enbart de som nu kommer utomlands ifrån från alla länder. Och det är det här man borde titta på och också diskutera nu, framförallt med de nordiska kollegorna, hur vi kan gå framåt i det här läget.
Mm. Då är så här 96% är så att säga hemmasmittade. Är då resten då, om 4% kommer utifrån, om man ska omsätta det i andra sidan. Alltså, överväldigande majoriteten har ju fått smittan här. Det här, Marianne Sundholm, då tänker jag, det här, Lollo Ranne, vi tar det här, respekt. Vi har ju varit besatta nästan av, hela världen har varit besatt med hur Sverige gör, och att Sveriges annorlunda väg, även om den kanske inte var så annorlunda, och inte nu ens längre är det, utan vi har väl närmat oss stegvis. Men hur är det med Sveriges ödmjukhet att alltså, tycka att Finland har hanterat det här bra?
Jag tycker ju nog att Finland många gånger har lyfts upp som ett positivt exempel, särskilt i våras när det handlar om både beredskapslager och beredskapslagar. Och det är kanske lite väl mycket fokus på att Finland har en historia av kriser och krig. Jag menar, det har ju en stor del av resten av Europa också. Det är ju Sverige som står ut på den punkten med hur länge man har levat i fredstider. Men här har ju nog också funnits, alltså till exempel när Nyland stängdes in i Finland, så var det nog en väldigt chockerad ton i rubrikerna här, och bilder på militärbevakning och så vidare. Det var liksom en sån åtgärd som jag är ganska säker på att man aldrig skulle kunna genomföra en sån i Sverige. Det skulle ha blivit väldigt stora protester. Att någonting ligger här nog i inställningen till myndigheter, trots att svenskar har en väldigt, väldigt hög myndighetstilltro. Men någon sorts skillnad finns här nog, tror jag. Sen, jag vet inte, Sverige är ju definitivt inte lika fokuserat på Finland som Finland är på Sverige, utan Sverige jämför ju sig med Sverige jämför ju sin coronahantering med resten av världen och inte med sina grannländer. Det är ju nog en jättestor skillnad.
Mm. Och vi kan så för ni lyssnar så här på slaget efter 12, där vi talar om relationer mellan Finland och Sverige just nu. Ändå lyfter vi fram de här två grannländerna ändå nu tillsammans med riksdagsledamöterna Lollo Ranne från Sannfinländerna, som är uppväxt i Tornedalen, och Mats Löfström, SFP från Åland, och med oss också Marianne Sundholm, vår Nordenkorrespondent. Det här, och bara för att för ordningens skull kan vi slå fast att egentligen gäller ju samma regler hela tiden. Det är ju inte någonting som gällde i somras och i våras, utan varje dag. Jag hade nyligen besök av min vuxna dotter från Sverige, och då kom hon i svensk medborgare som där hon kom med flyg, och där tittade ju personalen här på flygplatsen i Helsingfors mycket skarpt på henne och frågade vad hon har här att göra. Ungefär. Och hon sa att hon har en pappa här. Och alltså, man ska ha det här hus, arbetsärende eller släkt här i Finland, för att då släpps man in. Jag vet inte vad man faktiskt skickar tillbaks.
Jag har hört om folk som har skickats tillbaka från Helsingfors vandra, jo.
Jättekul här, komma och landa för att besöka Finland, och så får man ta vändande post hem. Det är ju alltså läget as we speak idag. Så här
utom den där ena veckan när det var lyft.
Då fick man göra som man ville. Men sen är det ju tillbaka igen, och då frågar vi oss här, vad kommer att hända? Ni minns Sveriges utrikesminister Ann Linde, hon sa i somras att här ger sår i det nordiska samhörighetstjänsten. Något sånt sa hon. Var det Marianne?
Hon har haft ganska hårda uttalanden ju, om vad det kan innebära för det nordiska samarbetet i framtiden. Och sen Anna Hallberg, då, nordiska samarbetsministern, sa att vi kan inte hålla på så här och stänga och öppna gränser varje vecka, när det ändå är fråga om att det svenskarna ofta upprepar, att det här är ett maratonlopp. Vi ska leva länge. Det kommer dröja länge innan vi har vaccin och läge under kontroll på ett annat sätt. Och det måste hittas mer hållbara lösningar än så här. Det är det som de fokuserar på här, skulle jag säga.
Mm.
Men en hållbar lösning, det vore ju en gemensam strategi som alla går med på. Och om den här diskussionen att man skyller på varandra, om den fortsätter, så kommer vi ju aldrig fram till en sån gemensam strategi. Och det är att alla hittar varandra nu i den här situationen, och alla ser det att det kan bli en win-win situation. Tänk om vi alla kommer överens om det, att ja, nu tar vi 3 veckor väldigt skarpt. Kontrollerar alla, har alla masker, går inte till äldreomsorgshem. Och gör väldigt strikta, är väldigt strikta, så skulle det vara en lösning. Eller en hållbar lösning, kan det vara något annat? Vi har ju siffror, vi har ju erfarenhet, vi vet vad som funkar och vad som inte funkar. Och det här med vaccinet, det kan vi inte lita på ännu. Mm. Vi vet inte vad som kommer att hända, och där får vi inte ta några risker. Men allt annat som vi kan göra gemensamt, så att det kan vara en lösning som vi kan leva med i fortsättningen och som vi kan repetera sen när det kommer nya pandemier eller liknande.
Vi hoppas det inte gör. Mats Löfström, du var på väg att säga något.
Jag tycker ju att de nordiska strategierna i praktiken är ganska lika varandra nu i höst, att det kanske fanns en lite större skillnad i våren än vad det finns nu, att nu liknar ju, precis som Marianne Sundholm också rapporterade från Sverige, att Sverige har i vissa fall hårdare begränsningar än Finland. Så att strategierna så liknar varandra. Därför borde man också diskutera just gränshindren i Norden nu, att hur ska man hantera dem, för att vi är ju i en situation där väldigt få reser utan orsak. Det är ju nästan inget turistresande någonstans. utan istället så drabbar det de människor som har ärenden. Har man släkt på andra sidan gränsen så det är klart du kommer in till Finland med den hänvisningen. Men om du åker i motsatt riktning, att du åker från Finland till Sverige, så hamnar du i en situation att du sedan ska sitta i karantän. Och det här är väldigt besvärligt för vissa personer som har olika starka orsaker att behöva åka över gränsen och har behövt göra det i 6 månader. Jag vet fall till exempel där det finns familjer med delad vårdnad där ena föräldern bor i Sverige och andra bor i Finland. Och om barnet i så fall åker till Sverige så behöver, för att träffa sin mamma eller pappa, så behöver det sen bara 14 dagar i karantän förrän det kan gå tillbaka till skolan. Och det här typen av gränshinder gör ju att barnet inte kan träffa sin mamma eller pappa i Sverige och i den miljön, utan föräldern, om de ska träffa sitt barn i praktiken, behöver komma till Åland eller till Finland för att göra det. Och samma sak gäller det människor som har flyttat i sin ungdom från Finland eller från Åland till Sverige, har blivit kvar efter studierna, fått jobb och nu har fått sitt första barn och mor- och farföräldrarna inte kan åka till Sverige och träffa sitt barnbarn utan att sedan hamna i en 14 dagars karantän. Trots att situationen på den orten i Sverige, när vi talar om en klustersmitta, kanske är så att det finns 0 eller väldigt få registrerade fall. Medan man skulle kunna åka till Helsingfors eller Vasa, där det just nu finns väldigt mycket registrerade fall, utan att sedan behöva sättas i någon karantän efter att man har kommit hem. Och det här är sådana här praktiska gränshinder som slår mot privatpersoner och mot familjer, som är väldigt besvärliga och väldigt svåra att förklara varför det är på det viset.
Mm. Men Mats Löfström, din partikamrat är justitieminister här. Finns det beredskap att ändra det här nu? Vad är det du hör från regeringen?
Jag vet att justitieminister Anna-Maja Henriksson har lyft upp de här sakerna i regeringen. Samtidigt så måste man komma ihåg att regeringen har alltid fattat kollektiva beslut om de här sakerna. Mm. Och det är regeringen som helhet ska fatta besluten. Och här finns olika infallsvinklar och olika ministerium som ser olika på saker och ting gällande gränserna. Vilket vi också har sett i offentligheten på uttalanden.
Mm. Lulu Ranne, vad tycker sannfinländarna om att ha fria gränser till Sverige idag?
Man kan ju inte ha absolut fria gränser nu i den här situationen. Men mer lokala och regionala lösningar behövs nog.
Mm.
Och det är att om det inte finns några smittor och det normala livet kan fortsätta, så måste man ju, det måste ju finnas möjlighet till det också.
Mm.
Och den här situationen, när man jämför det med våren, så var det ju sjukvårdsresurserna vi var oroliga för. Det är inte samma situation nu där heller. Och sen att det är unga och folk med normal kondition, det är inte de svagaste som nu har blivit smittade och sjuka. Och man måste få möjligheter i att det finns även lokala och regionala lösningar. Men nog tycker jag det, att det är viktigast nu att vi inte blir för lösa i det här. Bättre med lite för strikta åtgärder än för lite.
Mm, ändå alltså, trots att absolut. Du är stor Norden-vän här, så i det här läget behövs det ändå nu att vi har den här extra kontrollen helt enkelt.
Det är nödvändigt nu. Men sen så måste vi se fram emot att det nästa gång det händer, att det blir bättre då, att vi har en gemensam lösning. För vi är ju ändå så nära, alla de nordiska länderna är så nära varandra.
Mm. Sista orden här i slaget efter 12, ska vi fundera på det här, just det här, vårt framtida förhållande. Nu sa du så här, Loloran, att vi ska lyckas bättre nästa gång, men så här, har vi förändrats i själen här som nordbor? Har det blivit, eller vad säger ni andra också, har det liksom, har vi själsligen drivit ifrån varandra här när vi trodde att vi var hörde ihop under det här året?
Jag tror inte att vi har, i grunden så har det inte ändrats. Men median har varit ganska aggressiv.
Nu tittar spännande ögonen i mig. Kan jag berätta här?
Men grunden är ju där.
Mm.
Och vi har så mycket gemensamt. Och sen att om vi politiker vill arbeta med det, att vi blir närmar oss igen och får mer gott av det nordiska samarbetet, så det är väldigt möjligt. Men man kan ju göra väldigt olika och illa saker om man uttrycker sig lite extra skarpt och fult kanske.
Mats Löfström, har vi alienerat oss i Norden?
Nej, det har vi inte. Men det är klart att det här har blivit en skråma i alla fall. Det har väckt känslor och det måste man erkänna. Och det här kommer kräva arbete och mera kommunikation. Och då kommer vi kanske till och med gå stärkta ur det här. Men då måste man aktivt också nu ta tag i det här, diskutera med varandra och också försöka hitta nu gemensamma lösningar framåt. Att då kan Norden till och med gå stärkt ur det här. Mm.
Marianne Sundholm, du som är finlandssvensk gäst i Stockholm här just nu. Här.
Jag läste en bra krönika av historikern Dick Harrison i Svenska Dagbladet igår som tog upp hur vi alltid har skyllt på andra länder med också under andra epidemier, allt från digerdöden till syfilis som ju då kallades franska sjukan eller spanjoren eller italienska sjukan. Att det är inget nytt det här att vi vill hitta någon annan att skylla på istället för att titta på vad vi själva gör. Men jag vet inte, kanske vi ändå skulle kunna lära oss då av både historien och det som har hänt nu helt i närhistorien. Alltså, jag tänker som Mats Löfström att visst ska vi ju kunna gå stärkta ur det här och kanske också titta på att är det bara tomma ord att det här är världens bäst integrerade region och att vi samarbetar i kriser. Att är det kanske dags att faktiskt börja göra det på riktigt nu? Mm.
En skråma i lacken som Mats, om jag tolkar dig fritt här, Mats Löfström, som du förklarade skadan som har skett på de svensk-finska relationerna under det här året. Tiden rinner ut här i slaget efter 12. Tack så mycket för att ni var med och lyssnade och tack till Doloranne Sandfinländerna. Uppväxt i Tornedalen. Huset stod på svenska sidan, förstod jag.
Ja.
Jättefint. Mats Löfström från Åland, tack för att du var med här, SFP-riksdagsledamot i slaget efter 12. Och tack till Marianne Sundholm, vår korrespondent i Stockholm. Jag heter Stefan Winiger, tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen. Hej då!